Det här är en podd från Svenska Yle.
Så här i coronaepidemi och coronapandemitider så märks ju alla möjliga skillnader och också likheter mellan länder och hur olika länder agerar och inte agerar. Och vi brukar ju alltid jämföra oss med Sverige och det ska vi faktiskt göra nu i nyhetspodden också. Jag har med mig vår Nordenkorrespondent Marianne Sundholm i Stockholm. Hej!
Hej!
Du har ju fått skriva en del om det här och du har också pratat om det här i nyhetspodden om skillnaderna i åtgärderna när man då, mellan Sverige och Finland. Och jag lyssnar här på vad du sa för en och en halv vecka sedan, så då var läget så ungefär att man i Sverige hade gått längre med vissa åtgärder för att stoppa epidemin. Men just nu känns det ju som det är vi här i Finland som har mycket striktare åtgärder på något vis, eller hur?
Nej, det är verkligt stor skillnad. Jag förde till exempel mina barn till skolan i morse, precis som alla andra som är friska i Stockholm gör. Sverige har inte heller, alltså det börjar väl vara bland de enda länderna i Europa som inte har en strängare begränsning på folkmassor än 500 personer.
Ja.
Gränserna är inte heller stängda. Sverige följer ju förstås samma regler som EU har, att inreseförbud från tredjepartsländer. Men är du nordbo eller EU-medborgare får du komma hit.
Men vad är det som ligger till grund för det här resonemanget då i Sverige?
Här är nog det här jag har funderat på nu ett par veckor. Dels, en del skillnader ligger ju förstås i att Sverige är längre hunnit i epidemispridningen. Att liksom diskussionen har hunnit få ett annat fokus här än den där absolut första liksom, krisfokuset.
Ja.
Men det handlar nog hemskt mycket om att de bara har bestämt sig för att titta på konsekvenserna för hela samhället och inte bara för sjukvården.
Och konsekvenserna för smittspridningen. Ja.
De understryker att det är jätteviktigt att folk följer anvisningarna för att inte sprida smitta. Mm. Att hålla sig hemma om man har minsta lilla symptom. Och det verkar som att det här, att svenskarna lyder det här ganska bra. Både Folkhälsomyndigheten och Stefan Löfven i sitt tal till nationen igår ger ändå bilden av att de flesta lyder det här bra. Förstås finns det på det finns många punkter som också svenskarna kan bli bättre. Det har varit samma diskussioner här om turister i fjällen och besökare på restauranger.
Men, ja, alltså men de här bilderna från Åre har vi ju sett här också förstås. Där folk festar för fullt på afterski.
Nej, precis. Att klart att det kommer att komma mera restriktioner här också. Men de har nog liksom hela tiden poängterat att allting inte kan stängas ner. Skolor kan inte stängas ner för att det har så jättestora konsekvenser för hela samhället och också gällande smittspridningen. Att de hellre har barnen i skolan än att de sprids över resten av samhället. Och att man inte heller vill att föräldrarna i väldigt stor grad måste hållas hemma från sina jobb. Och sen det här, alltså Folkhälsomyndigheten är ju jättefokuserad på följderna för hälsan och för vården och så vidare. Men varje minister som säger någonting, också statsministern igår i sitt tal till nationen, nämner också följderna för ekonomin på ett helt annat sätt än det diskuteras i Finland.
Det som ju också förs debatt om i Sverige här, att hur länge de här drastiska åtgärderna kan pågå eftersom de skadar ekonomin så mycket. Och olika kända debattörer och förra riksbankschefen och olika ekonomiska krönikörer. Ja, jag läste här till exempel om att en krönikör i Dagens Industri skrev att efter påsk måste det här få ett slut. Och då menar han alltså de drastiska åtgärderna för att stoppa spridningen. Så hur kommer det sig att man resonerar så här?
Nej, det är nog jätteintressant, för det är liksom väldigt mycket mera högljudda röster om att ekonomin inte får drabbas för hårt av liksom, man är liksom Jo, medveten om riskerna och att åtgärder behövs, men det finns väldigt högljudda röster som säger att de inte får vara överdrivna och som också säger att åtgärderna internationellt är för överdrivna. Alltså de kritiserar inte bara Sveriges åtgärder här. Och det som kritiken där handlar om är att de säger att liksom, de ekonomiska konsekvenserna av att allt stängs ner också kommer att innebära risker för hälsan.
Mm. Ja, precis.
Så säger det ju.
Ja, exakt.
Och det är ju det också som en del av diskussionen om att hålla skolorna öppna har handlat om. Att det finns, jag menar, jo, huvudorsaken att de är öppna är att föräldrar ska kunna gå på jobb och att också minska, man ser inte som en stor smittspridningsrisk att barnen går till sin närskola. De här små barnen, alltså man stängde ju de skolorna och universiteten för äldre barn eftersom det där är fråga om längre resor och större uppsamlingsområden, men också gällande skolorna så har det förts diskussion om att det finns en massa barn som behöver ha den trygga platsen. Idag ska jämställdhetsministern Åsa Lindhagen samla barnrättsdelegationen för att prata med organisationer om unga och barn som är utsatta på grund av det här läget.
Ja. Det läget har vi ju här i Finland också förstås ännu mer att göra med att skolorna är så gott som stängda. Det finns en stor oro just för barn och unga som där skolan är den enda trygga punkten. Men ändå är skolorna stängda utom då för årskurs 1-3. Det som vi ju här i Finland ibland raljerar lite över är ju det att svenskarna på något vis tycker att de är just bäst i världen och och kanske inte berörs på något vis, inte ens riktigt berörs av världens ondska för att man lever i sin egen lilla lullullvärld. Men
ja, alltså det känns väldigt, väldigt märkligt att vara finländare i Sverige just nu. Mm. När man följer med nyheterna i Finland som är, alltså rubrikerna är i panikläge på ett helt annat sätt än här i Sverige och bekanta sitta hemma med sina barn, bekanta diskuterar att får man alltså gå till lekparken med sina barn. Och här i Sverige är det liksom, alltså visst känns det ju som en underlig sån här trygghetsbubbla att sitta här. Och alltså samhället ser ju inte ut som för ett par veckor sedan. Det är tomt i kollektivtrafiken, det är tomt på gator och sådär. Man har sett bilder på influencers i sociala medier som är på fullsatta krogar och så vidare. Men min allmänna bedömning är nog att samhället verkligen har tagit det här på allvar. Folk jobbar hemifrån och folk är inte ute. Men det är ändå liksom en så totalt annan diskussion än i Finland. Inte vet jag. Här finns ju också skillnader, tycker jag, i svensk och finsk kultur överhuvudtaget. Alltså man brukar ju lite skoja om den här svenska diskussions- och förhandlingskulturen. Att just det här att man inte inför stränga förbud genast utan att man ber folk stanna hemma och att man verkar lita på att det ska fungera. Nu är det ju jätteintressant.
Mm. Det är det. I sådana här lägen kommer ju folk ofta också dragande med kriget. Mm. Och det är ju frågan förstås hur länge man ska göra det. Men det är ju dock ett faktum att Finland har haft 3 krig på 1990-talet och Sverige 0. Och på något plan kanske det ändå sätter någon slags kollektiva spår i folksjälen. Nu spekulerar jag ju vilt, men det, kanske.
Jo, det gör det ju nog. Påverkar på något sätt den allmänna trygghetskänslan, jag vet inte. Och sen kanske att det inte finns heller generationer som minns krisläge och vad det kan innebära och vad det betyder för uppoffringar och förändringar i samhället. Men sen finns det ju den skillnaden också att hela den här försvarsdiskussionen i Sverige har ju varit, alltså debatten har varit i full gång här redan långt före coronaläget på grund av att de nu ska satsa på att bygga upp sitt försvar igen.
Ja, efter att man monterar ner det ganska rejält då.
Och det har varit diskussion om vad beredskapen riktigt nu är. Att har man tillräckligt med intensivvårdplatser och medicin och vårdutrustning i reserv. Men inte ens den diskussionen har riktigt tagit fart här. Att nu, igår började de bygga ett fältsjukhus vid Stockholmsmässan här utanför. Och nu är det mycket nyheter om den saken, men inte egentligen så mycket diskussion mer om huruvida det här räcker eller inte.
Nej.
Att man litar liksom på att Folkhälsomyndigheten vet vad de håller på med.
Mm. Å ena sidan litar man på den, men å andra sidan har ju statsepidemiologen, och det här är ett svårt ord, men i varje fall han som basar för det här på svenska, Anders Tegnell som han heter, som är chef där, han har ju sen å andra sidan nog missan utsatts för hatstormar på nätet och så att...
Jo, han har det och det där, han har ju varit liksom den som så gott som dagligen har hållit presskonferenser, så väldigt mycket av kritiken mot hela myndigheten riktas mot honom som person. Å andra sidan finns här jättemånga liksom virus och epidemi, alltså epidemiologer och forskare som stöder Folkhälsomyndigheten väldigt öppet, alltså väldigt så starka profiler som uttalar sig i media, i tv, i tidningar och stöder Folkhälsomyndighetens linje. Så att här finns liksom en sån här, alltså det är ju normalt i kristid att det blir konsensus, det är inte liksom läge då att börja gräla med varandra, utan det blir en sån här sammanhållning. Särskilt inom politiken, det har vi ju sett i flera länder nu. Mm. Men att jag tycker ändå det är intressant att kritiken nu, den allra mest högljudda kritiken nu, handlar inte om att Folkhälsomyndigheten skulle ha för lindriga åtgärder, utan tvärtom kommer det från ekonomiskt håll att åtgärderna är för hårda.
Det är ett minst sagt intressant läge. Och i slutändan, ja, just nu är det ju helt omöjligt för varken oss eller någon annan att säga vilken linje som nu är bättre. Det får ju tiden utvisa. Vi talar ju om månader och år här innan vi landar på något som vi vet.
Här är ju många, många dödsfall redan. Än så länge så handlar de flesta om de som är på intensivvård, har någon slags koppling till skidresor till Alperna under sportlovet. Att det är ju det att det kommer att ta ännu en tid här innan vi alls vet hur det ens har påverkat det där mest akuta läget med sjukvården och intensivvården. Snart borde vi kanske se, Danmark stängde ju ner för ett par veckor sedan på ett helt annat sätt, så vi borde ju börja se vad konsekvenserna av det är. Men jo, som du säger, så det är månader och år innan man vet vem som valde mindre fel här.
Mm. Ja, precis. Alla står ju inför mer eller mindre dåliga val, det är ju ett faktum, och sen är det bara att lägga ihop risker och kalkulera så gott det går och välja det minst dåliga. Tack så jättemycket för det här, Marianne Sundholm i Stockholm. Vi har pratat om skillnaden mellan Sverige och Finland i bekämpningen av coronaepidemin. Och det här var nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid. Tack för att du lyssnade. Hej då!